Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Podplay.
Hur var julen, Ann Söderlund? Det var väl minst sagt en trevande start här.
Ja, och sen kom vi hem där på natten.
På julaftonsmorgonen,
ja.
Som Jesusbarnet.
Precis, ja. Och precis när jag åkte, hämtade honom vid 11:30 på natten eller kvällen, så började det snöa.
Såklart.
Och det bara snöade och snöade hela vägen, och så kom han ut så där, lite tilltuffsad efter 30 timmars då resa. Surfer dude med långt hår och knallbrun.
Jättebrun.
Ja, och såg ut så här, men fan, vem har satt mig på planeten Mars? Och det var ju väldigt fint och vackert. Så alla mina pojkar så var ju hemma på morgonen. Men det blir ju inte så rofyllt när man ska liksom... Okej, nu är någon ledsen. Ett ögonblick. Sådär. Så det var ju mysigt. Men sen så ska alla liksom paket slås in och... Vi skulle iväg på dagen då till Mattias bror och hans fru, så vi var över 20 personer. Och så blir det liksom lite trevande när det är, när man inte riktigt känner hälften, såklart, initialt.
Men är artig på julen.
Ja, väldigt artig, men sen tar det sig alltid lite, och man dricker lite bubbel och killarna stack iväg och spelade paddel och hit och dit. Men det hände en grej som var så tydlig. Dante, jag frågade alltid honom, han är ju 15. Så vad önskar du julklapp? Men han vill ha en dator. Mm. Man bara, det ville du.
Mm.
Mm. Vad vill du ha för dator då? Nej, han ville ha någon som han kunde då... han ville bli programmerare, någon som han kunde klippa och sådär. Ah, kanon, kolla om han var den billigaste. Va? Mm, men den kostade en annan tv. Så att man liksom var redan uppe i 50 lax innan... Och eftersom jag ändå står, alltså jag står för mina stora killars,
ja, ja,
julklappar, sen swishar ju Mattias liksom. Och då tänker man att man kanske har en budget, jag menar, pratar med Sanna, hon hade kanske en budget på 5 och så kanske jag hade en budget på 2, alltså per person 2,5. Mm. Men det, och så vill de ha Axel Arigatum på dojret och dit, och då är ju 1%, sen är det över.
Precis.
Ja, så då hade jag ju köpt en mjukisprallor till honom med någon dator liksom... cover, och sen så sa jag det till honom då, men du kommer få en dator, så nu får du liksom inget mer. Och då kom den lilla pojken fram.
Mm.
Och alla
det var kvantitet liksom, istället för kvalitet.
Ja, då var det inte viktigt med det.
Det var antalet.
Precis, och där satt alla då och slet upp sina grejer, som var någon, jag menar, inte vet jag, och sen fick den badrock liksom från Rusta för 99 kronor. Alltså det var ju ingenting.
Nej, nej.
Men han satt med där och liksom, är något till mig? Och då ser Ossian, han bara, ja, men här, de här gympadojerna är till dig. Han hade ju fått då ett par Axel Arigat gympadojer.
Jaha.
Som han hade tagit upp. Men så såg han ju brorsan där och drog igen dem. Och sa, de här gympadojerna är till dig. Och då vände det.
Okej, ja. Smart.
Ja, men nu fick jag oss ändå.
Får du muta till honom ett par extra då?
Nej, jag sa att det kostade mig så mycket.
Mamma är alltid den stora förloraren på julen.
Men jag tyckte det ändå var väldigt fint. Och jag fick panik för jag kände så här, nej men nu kommer jag gå ont i magen för det här. För att de fortfarande, fast de är 15, så är myggdela gärna att de blev, liksom, de fick inte vara med, han fick inte vara med i gruppen. Nej. Jag såg att det kopplades på. Och så här, nästa är till mig. Och så var det liksom... Ja, men de hade ju fått lite grejer här på morgonen också. Men sen när man är i en annans hem som man inte känner, så här får alla massa paket. Det blir ju igen att man inte är en kärnfamilj liksom.
Nej, men så är det ju. Men å andra sidan kan jag ju tycka att det finns ju vissa fördelar. Nu var jag ju stenhård mot barnen den där julen. Det var så här, vet ni, i år blir det en, max två klappar var. Och de blir dyra. Men det blir inte många. Nu är vi så pass stora så nu får vi acceptera det. Så då har jag köpt två julklappar var.
Okej.
För att grejen är, de här barnen, de firar jul hos mig. De firar jul hos Kalle. De firar jul hos Sandra, bonusmamma, föräldrar. Och de firar jul hos liksom bonuspappas föräldrar. Så de får ju fyra julaftnar. Det här brukar ju vara liksom en... Från att gått från dåligt samvete för dem och tänkt så här, åh, de får för lite.
Mm.
Jag borde gjort mer. Så känner jag bara så här, de får för jävla mycket.
Ja. Det är nästan groteskt.
Det är groteskt. De får fyra julaftnar med liksom utdelning varenda gång.
Ja, jag fattar.
Så jag var väldigt sparsmakad den här julen på gåvor, måste jag säga. Men kvalitativa.
Men jag tycker att det är ändå så roligt att se att det spelar liksom inte så stor roll. Jag gav ju liksom Frasse och Bobo. De fick ju, ja men, Frasse fick en sparkcykel. De fick lite dyra grejer, men så fick de ju också... Ja men du vet, någon förstoringsglas och några sådana grejer. Och det var ju lika glatt det.
Ja,
så absolut. Det är bara den där spelhjärnan som sätts på. Att man vill bara riva upp och ha. Och sen sitter man där helt utmattad och bara så här.
Men jag vill också att de ska förstå så här, pengars värde liksom. Det är mycket bättre att de faktiskt önskar sig saker som förstår att det här var en dyr present. Alltså, nu blev det inget mer. Nej. För du får 10 presenter för samma sak. Då får du en present. Det var ditt val, det var ditt beslut. Och du tog det. Ja, istället för att önska dig liksom en fem och en fin på en chokladboll. Liksom.
Men var det här andra julen utan barnen?
Det här var andra julen utan barnen. Förra julen som skulle blivit då succéjulen, då fick jag ju covid den julafton. Jag har ju försökt hustla här med Kalle att få muta till mig barnen även den här julen, men det sa han strängt nej till.
Gud, vilken ångest. Ska vi lyssna på ett litet klipp här?
Som du hör så är jag ju uppenbart bitter eftersom jag själv då kände en liten ilning utav någon form av huvudvärk torsdagen innan dopparedagen så att säga, och sen så fortsatte det här liksom, och till sist så var jag så här, fan, alltså imorgon ska vi upp till liksom Gävle, vi ska upp till Tällberg. Den här huvudvärken ger sig inte, och det började visas en liten grad på febertermometern också. Jag bara, men jag får ju åka in och kolla mig, det är ju inte mer med det.
Nej.
Mycket riktigt, så coviden var bekräftad.
Ja, herregud alltså.
Dagen innan doppade dagen. Det kan jag säga att det landade inte helt väl hos barnen.
Nej, vad sa du då? Gud, vilken ångest, särskilt när du skulle ha
den år. Det var fruktansvärt, för de har ju också sett fram så otroligt mycket mot att komma till Gävle och liksom Tällberg. Alltså det var ju som att det blev pyspunka på julen, vad fan ska jag säga?
Ja. Oj, nu får jag säkert där ångest. Kom du ihåg då när du skulle åka hem, eller du skulle ringa till Joel som hade suttit i karantän i någon jävla lägenhet i Hellhole Gävle? Och säga till barn och hit och dit. Och jag har en massa kompisar nu som har fått covid liksom, några dagar innan. Eller liksom en dag innan. Och det är tungt att säga till barn så här, farmor och farfar skulle komma, eller kusiner från Spanien, eller vad fan det handlar om. Men nu blir vi fyra. Det är inte så exotiskt för barn att vara vi fyra, om de inte är inställda på det.
Nej.
Då är det ju liksom underbart. Men när det är så här, då kommer den och den som har liksom målat upp ett tivoli, så bara, det blev bara liksom skäggiga damen.
Nej, men alltså så mycket som grät förra året. Tom Allan låg liksom under sin säng och grät. Och jag fick liksom inte ut honom heller.
Nej.
I så här 2 timmar. Alltså det var helt hemskt. Jag var så här, snart kommer Joel. Han kommer snart. Tom Allan, ska du inte komma och äta lite?
Och Joel pratade inte med dig på typ 2 dagar.
Jo, han var faktiskt så här. Han blev ju Vi hade ju liksom en diskussion innan, för han tyckte att jag tog alldeles för lätt på det där med covid.
Ja.
Och jag tyckte att han var alldeles för nojig. Ja. Så att vi var ju liksom väldigt, vi stod ju väldigt långt ifrån varandra, som vi ofta gör i livet. Det är ju liksom moral och etik.
Ja.
Och sen så känner ju jag dagen innan julafton bara, fuck, det här är inget bra alltså.
Mm.
Det här är inget bra. Och går och gör covid-test och får reda på det då. Så jag är ju ändå ansvarsfull när jag är i det.
Ja.
Men liksom, då var det ju bara att blåsa av. Det fanns ju, gick ju inte att göra något annat liksom. Men herregud.
Nej, då var du inte stark.
Nej, jag var inte stark.
Men det tycker jag har hänt på ett år. Så här, jag har ju flera kompisar som fick det. Ja, men då var jag ute och handlade någonting. Men det var ju inte bra. Men fick jag liksom åka hem och så här. Men det är inte samma stigmatisering. Jag kommer ihåg att en tjejkompis berättade för mig att hon hade på någon tjejmiddag förra juldags där. Och att hon hade liksom fått reda på någon covid. Och det blev liksom typ som att hon var så här,
paria.
Judehoran. Ja. Alltså så här, kasta stenar, raka hår nästan. Alltså det var läskigt ett tag där tycker jag.
Ja, nej, men nu känns det som att vi har fått en liksom mer normal inställning till det. Men samtidigt kan jag tycka att så här, den här planen med att vi ska gå i ide nu då, en gång per år, och det ska jag liksom fucka upp precis allting. Det måste finnas en längre strategi framåt. Det här känns fortfarande lite som konstgjord andning. Liksom våg tre. Vi kan ju inte bara fortsätta låta liksom viruset ta över våra liv.
Nej, för det kommer ju komma nya varianter. Det kommer nya varianter i 30 år till.
Jo, men det kommer ju inte sluta.
Nej, det kommer
ju bara fortsätta, men vi måste ju ha ett förhållningssätt till det som det finns en plan. Det kanske ska vara så att så här, ja, men då kanske vi kör 50% hemmajobb, så behöver inte det bli en grej.
Nej, istället, liksom. Nu ska alla jobba hemma.
Måste Folkhälsomyndigheten gå ut och liksom varna nästa år, eller är det bara liksom praxis att så här, från och med liksom 20 liksom november till 5 mars jobbar alla hemma.
Ja.
Så, chip shop.
Så blir det en klassfråga igen. Busschaufförer, taxichaufförer och McDonalds bud. Ja.
Ja, men vi kommer ju inte ifrån det liksom. Jag vet inte vad man ska göra liksom. En pandemi står tyvärr över både liksom klass och ras, skulle jag säga.
Vi försöker kommunismen, kulturrevolutionen.
Exakt. Vi har liksom slungats in i den här julandan på något sätt efter en krönika som vi läste i DN.
Ja, precis.
Ska du ta och introducera den?
För ska tänka? Ja, det är ju... Alltså jag läste den här och jag menar inte att så här, oh gud, jag har aldrig läst något liknande, men det kändes ändå sensationellt tycker jag.
Nej, men framförallt så var den ju så brutalt ärlig.
Ja.
Det var som att det var en man som inte räddes en känsla i hans kropp från att räddits alla känslor i hans kropp.
Precis, okej, men vi tar lite kort då. Fram till för 10 år sedan, när, jag tror att det är 10 år sedan, nej det är nog inte riktigt 10 år sedan, när Tom Malmqvist skrev en bok om att han var ensamstående pappa.
Mm.
Och det är så här, det låter inte så sensationellt, men det är ju det. Men om man sätter in en kvinna i situationen så är det ju inte ett dugg liksom exotiskt och sensationellt. Men att en man skriver en bok om att han är ensamstående och så liksom vidare.
Den enda liksom ensamstående pappa vi stiftat bekantskap med tidigare i litteraturen har ju varit Alfons Åbergs pappa.
Precis.
Och där vet man ju inte heller riktigt vad som har hänt hans mamma.
Nej, och som sagt, i arabländer så är hon och handlar.
Just det.
Och kanske har dött. Det finns ju inte en chans att man har skilt sig. Han är jättepopulär där.
Mm.
Och Pippi Långstrumps pappa är också ensamstående, men kanske inte superansvarsfull.
Nej.
Nej. Men hur som helst, sen går det några år och sen så dör ju Toms sambo under förlossningen.
Just det.
Av leukemi som de inte vetat om. Så att då blir han ju ensamstående pappa som sitter där med en fru som nyligen har dött och sitter med flaskmatar sin nyfödda dotter. Det är ju, nu känner jag honom privat för att vi är uppväxta tillsammans, för hans pappa och min pappa är bästkompisar. Men den smärtan som det är att läsa liksom hela den boken, hur han beskriver det här.
Fadersmjölken.
Precis. Och då känner jag så här, men det här är ju det som kvinnor gör världen över dygnet runt varje dag. Mm. Men det är bara att det är så jävla sensationellt att en man skriver. Sen kom ju Jon Hassan Khemiris bok där han skriver om att han liksom bildar familj och får barn. Och känner att han bara vill dra från allt. Han klarar inte av det.
Nej, han klarar inte av föräldrarollen han har tilldelats. Han klarar inte av liksom att gå de här barnvagnspromenaderna. Precis som Knausgård också beskriver. Liksom att den här kakafonin och skimären av det perfekta faderskapet. Det existerar inte, för en pappa är aldrig närvarande. En pappa är alltid frånvarande.
Precis, men då skriver författaren då i DN, Gunnar Ardelius, han har skrivit mycket om liksom frånvarande fäder, vad det gör med oss att liksom, att dels att man har män, liksom pappor som är hemma men ändå är frånvarande, kanske på arbete, alkoholism, liksom icke närvarande på något sätt, det är vi många som är uppväxta med. Jag har ju varit uppväxt med en frånvarande pappa, han har ju liksom jobbat och rest hela tiden.
Ja, nej, men och jag och min pappa jobbade ju liksom utomlands i på stora byggprojekt och kom hem liksom till helgen i bästa fall.
Men det var ju inget konstigt.
Nej, och det var ju liksom, jag gick på förskola och mamma var fullt yrkesarbetande, och men det var ändå liksom alltid, pappa fanns alltid ett telefonsamtal bort.
Mm.
Och vi skulle ringa klockan 7 varje kväll, skulle vi samlas vid telefonen, för då skulle vi ringa pappa. Det ceremoniella med liksom att pappan var alltid på distans i väntan på en far. Mm. I väntan på en far så kom hem något kul. Så kom hem med energi, så kom hem med leksaker, gåvor, presenter, kryssmynta.
Det är jävligt, jag tycker ändå, jag måste ändå ge männen, de här bland 40-50-talsmännen och tidigare också, att de säger, de har ju liksom byggt upp jävligt snygga rimridåer.
Gud.
För sen när man började liksom bli lite vuxen och började tänka lite mer själv och stod utanför familjen, så var det så här, oj, för fan vad de föll högt och snabbt och hårt i ens ögon.
Mm. Samma... Carl Stanley har ju en otroligt rolig frasering om faderns roll för den vuxne sonen. Att faderns enda berättigande, det är att gå runt och fråga om väggar är bärande och knacka.
Mm.
För annars har han liksom gjort ut sin rätt som far.
Men det känns också som att om jag skulle bli pappa någon gång, så är det bara en nedräkning till att bli värdelös. Jag fattar att jag också kommer att bli sån, men han är en sån fixegubbe. Han har aldrig kommit hem till mig utan en slagborr. Det är som att han inte tror att han är värd någonting om han inte fixar något. Så han kommer hem så, du, så här kan du inte bo, men det fixar pappa. Så ja. Nu är det hål där, då får vi spackla. Pappa har spackel. Pappa har spackel i bilen. Det har pappa i bilen alltid. Pappa har alltid med spackel ifall det uppstår en sån här situation. Ni vet, jag tror inte bärande väggar finns. Det är något pappa har hittat på för att ha något att prata om när de kommer hem till en, så att de kan stå så. Den kan du riva ner om du vill. Men ja, tack så mycket, pappa. Jag vill gärna ha kvar väggen till toaletten, men det var bra du sa det.
Det finns, han har liksom upphört i existens. Det finns ingen nytta för honom längre. Nej. Han bidrar inte med någonting. Nej. För en vuxen son.
Nej, det är så.
Ja.
Men hur som helst så skriver han då, han berättar om att han och hans fru har två barn, de har skaffat en tredje bebis, de ska göra det här som vi alla testat, romantikprojektet med bebis.
Just det.
Så de flyttar till Frankrike och han ska då skriva en bok, men...
Båda ska skriva varsin bok.
Precis.
Ja.
Och det går ju liksom åt helvete, för de stora barnen är ju inte alls intresserade av att sitta i en jävla by i Frankrike, utan de
får någon form av hemundervisning, utan är gravt understimulerade.
Precis. Och någon bebis som ska försöka sova och ditten och datten liksom. Och det här tycker jag är så jävla roligt, om man ska gå till sig själv. Hur många gånger som man säger, men gud, vi gör bara så, vi sticker till Thailand, vi tar med ungarna, de är så här, när man frågar dem så vill de bara vara hemma.
Men hur många gånger drivs man inte som vuxen utav drömmen om det andra? Och jag tror liksom det som är intressant i den här texten som Gunnar har skrivit, jämfört med liksom min egen upplevelse som hela tiden är mitt mellanlandet, där jag hela tiden längtar efter att vara den där fadern på flykt på något sätt, och frivillig flykt från hemmet, samtidigt jag hela tiden känner att jag är rotad som kvinna och mor, så måste jag då legitimera mina drömmar med att ta med barnen.
Precis. För så är jag ju också.
Ja.
Jag har ju bara liksom lämnat barnen liksom längre period, om man säger då 10 dagar är mitt längsta. Det är ju för att casha in på ett jobb. Det är inte så här, jag vill göra mitt livs äventyrsresa. Om man ser män generellt då, som liksom fram till egentligen för bara några år sedan, har det varit så legitimt att säga, man åker iväg, man är borta länge, man kanske, ja men ta till exempel Queen Elizabeth och Prince Philip, de var ju så här iväg på liksom Eriksgatan i Australien i typ 3 månader. Det är ingen som ifrågasatt att överklassen har lämnat bort sina barn.
Nej, nej, nej.
Men arbetarklassen, så har det liksom inte funnits de möjligheterna. Så de har fått hänga i kjolar och sitta på ryggen, och så är det fortfarande i stora delar av världen.
Absolut.
Mm. Idag skulle ju liksom vem som helst, även män tycker jag, faktiskt få en anknytningssmocka om man skulle dra iväg. Nej, inte, nej, vissa grejer. Äventyr, sport och sånt där. Att en hockeyspelare är iväg och spelar VM och inte hemma när kvinnan föder. Så här, det förlåter vi, för vi behöver ju våra hjälp.
Kommer du ihåg, Granqvist? Gran. Ja, han var och räddade svenska flaggan. I Baltikum, vill jag säga.
Men det är det här som jag tycker är så jävla sensationellt med den här texten. Att han då, mitt under när det är brinnande krig och dålig ekonomi och allting, kommer hem från Frankrike, och han tycker ändå att han är värd en svindyr skidlängdsutrustning.
Mm.
Och en av mina bästa
skidlängdsutrustning, alltså längdskidutrustning, ifall någon undrar. Hans rutinerade värld som annat.
Och det här kommer jag ihåg då, en av mina bästa kompisar med sin exman då, han hade inte jobbat på flera år, och så skulle de skriva sina önskelister, och då önskade han sig en telemarkutrustning för 25 000.
Mm.
Hon var så här, hon fick liksom inte ihop det i huvudet. Hon var så här, jag dubbeljobbar, du pluggar. Mamma har erbjudit sig att hon ska köpa liksom någon köksgrej till oss som vi verkligen behöver. Men du sitter på julafton och är upp riktigt missnöjd med att du inte har fått den här telemarksutrustningen, för att det tyckte du att du var värd.
För här men... någonstans händer det någonting i män.
Ja.
Här glömmer de bort att de inte är gifta med sina mammor.
Precis.
Så de tycker liksom att frugan då ska förstå, och vilken uppoffring mannen gör som faktiskt bidrar och står ut i hemmet.
Precis.
De förtjänar då en omvördnad, precis som en mor ger till sitt barn.
Och det har han missat i den här artikeln. Det vill de inte veta svid. För både Knausgård och liknande skriver allt från så här: vi kan inte skriva när vi har hund hemma, vi kan inte skriva när vi har barn hemma, vi vill bara bort och skapa. Men de som har gjort det, till exempel Strindberg, som i och för sig hatar allt och alla, det är ju ingen som har blivit lycklig. Förutom kanske Evert Taube då. Pappa, kom hem, för jag längtar efter dig. Kom innan sommaren i slut, lilla pappa. Istället för att säga, kom hem nu, den jävla otrogna.
Men det var ju det som var så roligt. Det var ju en stor diskussion mellan mitt ex och Marcus Birro. Då Marcus Birro skrev några dråpliga kröniker om hur jobbigt det var att åka bort från Milo. När han var ute och föreläste. Mm. Och det, är så här, det finns ingen motsättning i det. Det är bara att åka hem.
Ja, det är det jag menar. För när män då inte får komma tillbaka. Nej, så här, det är över, det är så här, du är utkickad, vi vill inte ha tillbaka dig i liksom familjen, i göttigheten. Då kan de ju inte längre skapa, då börjar det ju supa, så blablabla rent historiskt. Så att det är ju det som man själv har, att man är på till exempel en träningsresa eller tjejresa, och man njuter så jävla mycket för att man vet att man kommer hem till kärleken och tryggheten. Men det som händer är då att när han kommer hem då, så sörjer han sin pappa som han har sett minsann i Vasaloppet med snor och slitandes i målgången. Han såg aldrig, men han var så uppe i den här passionen, och nu drömmer han om att göra det själv. Hans fru är så här, du kan liksom vara med liksom på varenda jävla Vasalopp resten av ditt liv, men nu är jag liksom utbränd och vi har tre små barn, så här, skulle du kunna skjuta upp till nästa år? Och nu händer någonting i män.
Mm.
Då är det mamman som har ett behov, och mamma får inte ha behov.
Mamma ska fortfarande bara vara där.
Och han beskriver verkligen, och jag får en förståelse hur det är då när frun, inom parentes då, situationstegen, mamman. För när en kvinna ställer ett krav på en man, då är det som... Jag måste göra en Freudian liksom analys av det här. Då är de tillbaka i barndomen, och att en mamma ska ha ett behov, det är inte så det ser ut. Utan hela moderskapet går ut på att man ombesörjer, tar hand om hit och dit. Och man visar inte om man har ett behov. Så har det ju varit fram till bara liksom för 10 år sedan i stort sett.
Jo, men fortfarande är det väl också otroligt skamfullt för att du säger att du har ett behov.
Ja.
Alltså jag måste ju säga, alltså jag är så glad att jag ska åka Vasalopp, men jag måste ju fortfarande säga att det är liksom en uppgift. Ett åtagande, ett assignment.
Det är inte för nöjes skull.
Det är inte för nöjes skull, precis som jag njuter otroligt mycket av att jobba. Att jobba för mig är ju den största kamouflering jag kan ha utav vad jag faktiskt älskar och njuter allra mest av att göra. Mm. För allra mest ska jag njuta och verka tillsammans med mina barn.
Precis.
För det finns som att jag har ju upphört som väsen från att jag blev mor.
Ja.
Jag är ju bara...
Och så är det ju fortfarande för mina killar som är 17-19 att säga, de märker att det kommer in pengar, att de får saker och att det står mat på bordet, men det sker som genom ett trolleri.
Ja,
jag kan inte jobba, för det, hur skulle det se till? Då har jag ett behov av att göra något annat än att ombesöka dem. Men ja, om vi går tillbaka till en artikel, så skriver då författaren Gunnar Ardelius om hur otänkbart alltså, hur otänkbart det är för honom att ställa in det Vasaloppet, trots att hans fru verkligen säger så här: jag håller på att bli utbränd, jag är så trött, kan vi skjuta upp det, jag behöver verkligen dig här. Bara att säga en sån grej är inte helt enkelt alltid, tycker jag.
Nej.
Sen kan jag tycka att nästa generation kvinnor, som de som är 90-talister och 80-talister som jag umgås med, de ifrågasätter inte. De är så här, nu ska jag åka iväg för att jag känner så, för att jag behöver det, för att jag mår så.
Jag är mycket mer behovsstyrd.
Precis, precis. Och så berättade om sin egen pappa då, att han, när hans föräldrar skilde sig så träffade han knappt honom på flera år. Men det här är sånt som liksom, ja, det var så det var. Precis, att det här blir liksom, det här blir mer och mer en slitning mellan dem.
Alltså Vasaloppet håller på att förstöra deras relation.
Mm, ja, han liksom vägrade att sluta åka och hon vägrade acceptera att han åkte. Okej, citat. Tills jag under ett nattligt bråk, som om jag vore en karaktär i en film av Ruben Östlund, grät och vrålade på golvet och i ett förtvivlat försök att kapitulera inför mitt flyktbeteende lovade att ställa in Vasaloppet. Nu hade hon fått mig dit hon ville. Det kändes overkligt, som att jag skulle dö. Livet var meningslöst. Jag tycker så synd om mig själv. Det var svårt att känna empati för henne och hon var utmattad. Att hon var så utmattad att hon verkligen behövde mig. Ja, han vägrade ju då...
Han slutar ju med att han förhandlar till sig Vasaloppet ändå.
Precis, och det här är också så otroligt starkt, tycker jag. För jag har själv varit med om det här, att man har bönat och bett och tror att man kommer till konsensus och sen sviker ändå partnern det löftet. Jag åkte Vasaloppet till sist, tog tillbaka mitt löfte om att låta bli. Min fru stod apatisk i dörren och åkte iväg med bilen upp till Sälen. Hon såg på mig som om jag var död.
Ja. Nej, men och det här pågår ju, det här liksom skådespelet pågår ju liksom i stort och smått hela tiden. Jag kan rekommendera alla att läsa den här artikeln utav Gunnar Adelius i DN. Den är helt otrolig.
Det finns massa liksom repliker på den också av andra, så det är verkligen en snackis, kan man säga.
Mm. Nej, men och det här är ju också lite så här fundamentet på något sätt för vad julen är ur ett liksom ett lite större perspektiv. För jag ser hur lätt det skulle kunna vara att rubba psyken ifall jag hade valt att gå ner och tagit en juldagsbastu och skitit i bestyren vid matbordet.
Mm.
Ifall jag skulle välja att ta en tupplur klockan 12:15 efter lunchen. Eller innan lunchen.
Eller att inte ordna presenter till svärföräldrarna och barnen.
Ja, men, eller inte ta ansvar för presenterna till klassföreståndarna och så vidare. Jag vet inte heller varför min tid är så mycket mindre värd än mäns tid. För att jag har varit klassförälder det här året och jag är tillsammans med massa andra kvinnor. Det är inga pappor som har dykt upp i de här klassföräldragrupperna, fast vi är då utnominerade till att vara klassföräldrar som föräldrapar. Tydligen är min tid då mindre värd.
Mm.
Min tid är också mindre värd eftersom jag ska ta hand om både barn, barns presenter och hemmets bestyr.
Mm.
Och lösa situationen för svärmor och så vidare. Alltså det är liksom hela tiden, men min tid är mindre värd. Det är min konklusion utav de sammansatta känslorna i det här. Och jag tycker Gunnar är faktiskt den enda som har beskrivit för mig vad som har händer i män. Så jag förstår. För att jag har hela tiden tänkt, varför är jag mindre värd? Men det handlar egentligen inte om det. Det handlar om att de har dåliga ideal.
Ja. Och att de känner sig så jävla usla att de, när de inte känner att de mäktar med, så måste de fly. Och den tanken finns inte liksom hos oss. Och jag tänkte när jag läste om Homo erectus, som är då den arten då, den finns i olika stilar. Homo erectus, homo lilla sardinus, och man har alltid trott att den arten dog ut för flera hundratusen år sedan, men nu har man lyckats med en ny teknik och insett att det var liksom runt 100 000 år sedan våra förfäder före Homo sapiens dog ut. Alltså det är inte så jäkla långt. Så pratar man om det här att inte så mycket har hänt med hjärnan, och så tänker man hur mycket som har hänt om amygdala, hur det påverkar då kvinna och man, och helt plötsligt så ska allting förändras på liksom 20 år ungefär, att man säger man ska förstå och känna och inse. Och då undrar jag sig, vad fan Homo erectus liksom, som fortfarande är typ det som styr oss, vi har lite större hjärna för att vi käkar liksom lite mer kött. Alltså det känns så jävla som att Trump säger förlåt, it all makes sense. Förstår du lite vad jag menar?
Jo, men det är ju nedärvd DNA och sen försöker vi koda in den här DNAn i känslor för att rättfärdiga den. Mm. Men egentligen är det bara en primal känsla att springa ut på fältet.
Men alla då, som är ute i krig, man tittar på så här, måste du åka? Så man, den där liksom blicken man tittar på, hon tittade på mig som att jag var död.
Ja, men det problemet är ju i den här texten. Den stora förändringen har ju egentligen inte skett i mannen. För mannen är ju bara nedärvd DNA. Mm. Den stora förändringen har ju skett i kvinnan.
Precis.
Där vi helt plötsligt har börjat ifrågasätta de nedärvda mönstren. Mm. Mm. Som bara pågått och pågått och pågått. Och här kommer det stora kvalet. Kommer vi genom en känslomässig resa göra en genetisk förändring? Förstår du? Kommer vi omprogrammeras? Mm. Kommer vi smart? Eller är vi bara en tänkande varelse i västvärlden? Och sen kommer liksom väldigt mycket vatten rinna under broarna och så kommer allting vara precis som det varit.
Jag vet inte, det bara sitter kvar med det att han tittade på, hon tittade på honom som att han var död. Och sen kom han tillbaka då med sin triumferande känsla då att han hade åkt Vasaloppet och så kände han sig bara som en jävla misslyckad idiot liksom. Så allt det då som många män och kvinnor kanske strävar efter, är det då en primitiv tvångskänsla att så här, fly från ansvar, inte känna sig tillräcklig, och att förr i tiden så var det okej, men nu är det inte det längre.
Ja, men det är väl exakt dit vi kommit.
Ah.
Och helt plötsligt så blir det så jäkla tydligt sammansatt runt julen och alla julens åtaganden, där tid helt plötsligt blir valutan för spontanitet.
Mm.
Det spontana är inte kvinnan till vid jul.
Nej. Men det som jag också tycker blir så jävla saggigt, det är ni säger TCOs nya siffror, att 82% av sammanboende män säger att de inte alls hjälper till särskilt mycket på julen och inte är liksom projektledare. Nej. 82% liksom, och då är det ju många som såklart svarvar och svirar lite, men det är alltså drygt 8 av 10 män säger, tycker vi då det är jul. Då vill ju kvinnan vara i köket.
Det är de också, de inslagna liksom vägarna på något sätt. Så här, att när man hela tiden gjort saker och ting på ett visst sätt, då är det ju också svårt att släppa till och släppa in.
Mm.
Men jag skulle ju gärna se ett initiativ någon gång.
Ja, jag vill säga fake it till you make it. Men det är så här, det är som att det är också inprogrammerat. Traditioner, och sitter vi här. Och jag bara tänker hela tiden, jag tänker så ofta på Niklas Strömstedts sommarprat. När han berättade om att han liksom är nedärvd från sin far och Bo Strömstedt, som var så här, kulturmänniska och chefredaktör för Expressen i många år. Att han klarar inte av att prata. Han klarar inte av att prata om känslor. Och jag kan se det på många män runt omkring. Att jag ser att de vill säga någonting. Men så tänker jag så här, varför säger han ingenting? Varför säger inte min man någonting? Varför sa inte min pappa någonting? Och han går då i terapi, för han blir lämnad av, vilken jag förmodar är Agneta Sjödin då, för att liksom... Han sitter ute, hon gråter inne på toaletten, de är på någon semesterresa, och han bara tänker så här, jag går in, jag knackar på nu, säger förlåt, allt ska bli bra, jag får... Och så sitter han som att han har någon jävla liksom, han klarar inte av det bara. Och jag kan påminna mig om det när min pappa krökade till exempel vid högtider, och jag bara satt och såg det här och jag kände så här, jag måste steppa in nu, för jag var väldigt liten, och säga att det här är fel, mamma blir ledsen hit och dit. Men det är som att det var nedärvt till mig, att det var synd om honom och han behövde det här. Så istället då kunde jag säga, ska vi åka och bada på badhuset, pappa? Så jag tänkte på det efteråt, att det är liksom, man är så inne och medberoende i mäns känslor, att det är synd om de inte får vara pojkar hela livet. Det
räcker ju att titta på TV, ser du en man som bryter ut i gråt i en, låt säga, så ska det låta, eller någon skrapa trist, eller liksom en situation som frambringar känslor, så gråter du själv som kvinna när en man börjar gråta, under tiden nästan ingen i rummet börjar gråta ifall det är en kvinna som börjar,
nej,
gråta.
Det är nästan, då blir man nästan lite fraktfull med mycket att gråta över typ.
Oj, nu tar vi från tonen.
Ja, men jag tänkte precis som du skrev på din story, att, så här, att du hade gett Joel en present, så blev han så glad att han grät rätt ut.
Vi är alla i chocktillstånd, tror jag, runt huvudet. Jag har aldrig sett honom skulkgråta på motsvarande sätt. Jag blev så chockad, först blev han arg såklart.
Ja.
och sen började han hulkgråta, och vi alla blev så tagna runt bordet, så vi alla började instinktivt gråta, för det var som att så här, boys don't cry. Alltså på ett klyschigt sätt.
Men han är ju dels en generation yngre. Dels var han i trygg miljö. Men varför är det så konstigt för? Alltså jag tror aldrig jag sett Mattias gråta. Och jag kommer ihåg när mitt ex grät, så gick han in på toaletten och låste och hulkade. Jag hörde ju honom liksom skrikgråta där inne när vi skulle separera och sådär. Men han gjorde det som en skamsen grej, gömd och undanskymd liksom.
Ja, nej, men jag har ju bara sett Joel gråta en gång tidigare, så här, det var ju ändå en stor känslodrabbning. Men varför är känslor så...
Du vet inte hur du ska hantera, för det är inte legio.
Nej,
det är inte exakt så det ska vara. Och jag tänker ju med den här litteraturen då, att män skriver om såna här känslor så man kan förstå. Jag bara tänker så här, det känns ju som någon liksom, lite Freud så här, drift, att man säger... Man vill döda sin pappa och bli ihop med sin mamma hit och dit. Jag fattar att det är så här en galen mans förklaring, men att det ligger någonting i det där att man, så här, man utsätter för saker som man vet är helt galna, men man kan inte låta bli. Och det kan man själv känna igen. Så här. Om du är på en fest, så här, om jag stannar nu, det kommer bli bråk hemma. Eller om jag liksom, flörtar lite med det där, då vet det kanske kommer leda till någonting. Man vet ju själv när man doppar fingret i syltskålen. Och man vet när man doppar liksom en, två, tre fingret, då vet man att man gått över en gräns. Och det vet ju de här männen också, att det är så här... Nej, men det är inte okej det du gör. Om någon har ett behov av dig, varför kan du inte...
Men det som ändå är den kittlande grejen, för jag har ett sånt jäkla scenario med mitt ex där jag ber honom aktivt att inte göra någonting. Och han förvägrar mig. Och han åker iväg med svansen mellan benen och gör det ändå, men ändå kommer hem med triumfen.
Okay.
Den styrkan att så här, komma hem med triumfen, vad får en att resonera sig fram till att så här, nu ska jag åka hem med huvudet högt. Fast jag vet att det är ingen som kommer stå där att applådera när jag kommer hem.
Det är snyggt. Och hur klarar man det då? Måste man vara någon halv...
Nej, men då blir man ju missundsam. Då kommer ju liksom anklagelsekanalen direkt. Det är ingen som stod där och triumferade.
Vad gjorde han då?
Ja, men han skulle iväg på en resa som jag var så här... Det är riktigt dålig tajming, liksom rent ekonomiskt. Det funkar inte rent praktiskt. Och är verkligen det här vi ska lägga liksom tid och pengar på. Men ja då. Och så vidare. Och han valde att göra det här och kommer hem med liksom guld och myrra och tänker att det ska så här...
Det kommer hjälpa henne.
Det kommer hjälpa henne, och jag blev inte glad överhuvudtaget, för jag var sur från början. Och då är jag en missunnsam, otacksam jävel.
Mm.
Och där kände jag direkt skuld.
Mm.
Precis som jag förutsätter att hans fru gjorde då efter Vasaloppet. Att hon tyckte att så här, han var inte värd det.
Mm.
Och han blev också sårad. Men han fann ingenting på andra sidan. Han längtade bara hem.
Mm. Och jag tror att det är det som också blir liksom ensamheten för män. Att de trodde att de skulle finna någonting där. Kanske att gräset var grönare på andra sidan. Att de, ja, vad det nu handlar om. Och sen så var det ingenting. Och jag kommer ihåg när det kom var Martin Stenmark.
Ja.
Ja. Han har ju berättat om det. Han har också berättat om det, att han fick någon 40-årskris och skulle cykla
till Himalaya. Ja.
Och de hade ju också små barn då. Hon var så, jag vill verkligen inte du ska göra det här. Han bara, jag måste göra det. Och sen blev det ju den där låten, Sju mila
kliv.
Ja.
Ja.
Jag kommer inte.
Det är hans sätt då att komma tillbaka i triumf. Liksom problemet är att förstå att cykla och lämna någon för liksom göra någonting som man själv tycker ska liksom höja ens egen status eller värde eller manlighet. Det funkade ju förut när man gav sig ut i krig, för att man var tvungen att komma hem kanske med triumf och myrra. Det var ju lite det, liksom, det var ju så det var då. Det var legio, det var liksom historiskt. Men idag så är det ju bara
idag när alla kan berätta din historia. När det inte bara du som kommer hem från korståget och bara kan berätta din version av det. När alla kan dokumentera din version.
Mm.
Vad är det kvar att ge då?
Är det där selfiesen jag kommer in eller? Är det vårt lilla korståg?
Jo, men det måste det ju vara. Mm. Det är enda gången vi kan så här äga ordet. För allt kan ju berättas idag.
Men jag tycker också att det är svårt. För om jag skulle säga så här, nu vill jag åka iväg en månad. Jag vill gå i Himalayas djungel. Och jag vill liksom leta efter en urhistorisk grön groda. Då skulle ju Mattias liksom... Han skulle säga, om det är det du vill göra så gör det då. Sen skulle han liksom vara sur när jag ringde hem och vara lite bitter och sen när jag kom hem. Men samtidigt så är det så här, när det väl närmade sig så skulle jag ju kanske göra det än fast jag inte ville. Jag tänkte också på Anna Björklund som är gift då med Kringlan.
Kringlan Svensson
som har varit lite blåsväder. Att hon de fick, har ju fått 3 barn, bor på Östermalm och jobbar hon mycket med så här, natur och... vadmalskläder och bla bla bla, blandat med vitt vin och adel typ. Och hon var så här, gud jag är så trött, och han hyrde en liten stuga till henne och sa, men åk iväg då. Hon var okej. Och så närmare skulle hon ta med sin bebis och så helt plötsligt insåg hon att även om hon hade skrivit, tagit hand om sin bebis, plockat stenar, gått en liten härlig promenad, så hade det bara typ gått en timme av dagen. Och det är det som också hänt mig när jag varit ensam. Jag är så van vid att vara ockuperad av barn.
Mm.
Så att när jag är själv då, när drömmen om sitta i tystnaden och skriva så här, då blir det precis tvärtom, att jag blir handlingsförlamad.
Ja, och det är lite det som händer med han i Frankrike.
Precis, och det är ingen skillnad.
Nej.
Och att man så här åtrår det där, och sen när man har det så är det enda man gör är att man längtar hem liksom. Och så är det ju också i den nya filmen med Leonardo DiCaprio, Titta inte upp.
Just det.
Den handlar ju om att han är en vetenskapsman som inser att det är en meteor på väg från ner till jorden, och de får ha några månader på sig, och av massa olika skäl då så försöker man inte skjuta ner den där meteoren för att man kan casha in på den då.
If I were to describe Don't Look Up in a nutshell, it would be an analogy of modern day culture and our inability to hear and listen to scientific truth. Here we are looking at the state of the world that we're in, and it's not that we're not listening, we're just not taking the necessary action.
Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed.
It's a very daring film to make. It's in a lot of ways brings a mirror to our entire culture and how we deal with bad news, and whether us as a species can evolve to truly focus on what is ultimately the most important issue that's ever faced humanity in the history of civilization.
Och han blir känd, han får med TV och hit och dit, han sviker sina vänner, han är otrogen med någon TV-stjärna och bla bla bla. Och sen han har allt det där, så inser han att det enda han vill är att åka hem till sin fru och sina barn liksom.
Att jag tror det var ju en spoiler för alla som hade tänkt att se den filmen.
Ja, nej, men det säger ju ingenting, för jag säger ju ingenting om vad som händer.
Nej. Vilken tur.
Meryl Streep spelar Trump då, någon presidentliknande, och hennes son spelar då som hans dotter. Så det är också jävla kul när man vänder på det. Hennes son då, som är hennes stabschef, säger så här, han tycker att hon är så het, så säger han så här, if she wasn't my mom.
Mm.
Och det säger Trump om sin dotter ju, vid tillfälle. Och man bara så här, det är jävligt roligt att vända på det där, att man liksom vänder på könen.
Ja, men det är lite som när vi pratade om Staffan Hildebrand. Hade det varit Pernilla Åger som hade liksom haft en våning full av så här tonårspojkar. Eller...
Som hon hade adopterat sen och lämnat tillbaka. Ja.
Tokigt att det blivit. Nu ska vi inte grotta ner oss för mycket i detta. Vi måste nog avrunda, för det är fullt med barn här i huset, och vi hoppas vi kommer tillbaka starkt om en vecka.
Precis, och vi kan väl konstatera och nyo att det är ingen bra idé att podda hemma hos mig.
Nej, vi sa ju sist att vi skulle aldrig mer göra.
Nej, ja.
Och det gick ju sådär.
Det är tre vise männen när det är nyo talat.
Så nu ses vi på Vasaloppet, och så pratar vi inte mer om detta.
Efter att vi är helt tomma och super ner oss.
Jajamän.
Och sjunger lite låtar vi är topp.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka, och gott nytt år!
Och förlåt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.